I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej på er, välkomna tillbaks till del 2 av Julias resa. Jag är ledsen att det varit lite hastigt avsked i del 1. Det var inte riktigt meningen. Jag satt och pratade och pratade och pratade och insåg att det blev skitlångt. När jag satt och redigerade så var jag bara tvungen att kapa rakt av. Men nu kör vi i alla fall. Jag tänkte försöka fortsätta och berätta. I del 1 så hade jag ju kommit till att Julia hade kommit. Vi låg på BB med antibiotika intravenöst. Och ja, Julia låg nere i salen på Neo IVA. Det blir ju väldigt känslofyllt. Som ni ju hörde i slutet av förra avsnittet. Man kastas ju verkligen in i någonting som man aldrig kan vara förberedd på överhuvudtaget. Man hamnar ju i en chock. Kroppen hamnar ju i en chock. Alltså det är inte meningen att man bara ska vara gravid. En halv graviditet, såklart. Sen blev det, eller väl som det är, men när det kommer till snitt också. Alltså kroppen är ju inte heller beredd på förlossning. På samma vis som när det liksom sker naturligt. Så att det är mycket på en gång, både för hjärnan och kroppen att hantera. Det som sker i alla fall kommande dagar nu här då, det är att vi får flytta ner till en anhörigvåning på sjukhuset. Och det var våningen under där Julia låg. Och där fick vi ett eget litet rum. Det var som ett litet hotellrum. Och så fick man dela kök tillsammans med de andra föräldrarna. Det funkade helt okej. Okay. Det var ett fräscht, fint rum. Och så skulle man ju vänja sig vid den nya vardagen vi hade. Och den bestod ju av att Julia var uppe i salen i sin kuvös. Och att vi då bodde på anhörigvåningen och praktiskt taget bara gick ifrån Julia när vi skulle äta eller sova. Annars så ville man ju såklart vara där inne hela tiden så mycket som möjligt. Samtidigt som det var väldigt påfrestande, för att det blir ju en väldigt speciell miljö inne i den där salarna också. Jag menar, det är ju flera barn som ligger där, det är personal hela tiden och det var väldigt jobbigt att anpassa sig till det där i början. Att man helt plötsligt hade blivit förälder, men till ett barn som man inte fick hålla i. Eller, alltså man vet ju hur det var när man blev förälder första gången. Eftersom att jag ändå hade ett barn sedan tidigare så visste man ju i och med det hur det var att bli förälder och hur det var att få barn och hur en normal förlossning går till och allting. Och det hade man ju liksom sett fram emot såklart. Och jag hade ju sett fram emot att Marcus skulle få uppleva den delen också. För det är ju helt magiskt, det bästa man är med om i livet när man föder barn och man får se sitt barn för första gången. Det var väldigt mycket och ta in och försöka förstå. Så var det den första, i alla fall första veckan. Jag insåg ju när jag satt och lyssnade på del 1 att jag inte berättade någon sorts bakgrundsinfo till er som kanske inte följer mig på Instagram eller vet vem jag är överhuvudtaget. Så har jag, som ni nu har förstått, en dotter sedan ett tidigare förhållande. Hon var ju 9 då när Julia kom. Hon blev ju kvar i Östersund, men det är klart det var jättejobbigt för henne också. Hon har ju väntat och varit jätteförväntansfull. Hon visste att hon skulle bli stora syster, att det var en liten flicka. Och sen helt plötsligt så bara försvinner vi. Hon får samtal från mig där jag berättar att hennes lilla syster har kommit, att vi kommer vara på sjukhus ganska länge. Det blir ju en chock för henne också. Så hennes pappa hörde av sig till mig en dag och berättade att Kendra hade kräkts en morgon när han skulle släppa av henne på skolan, när hon hade hoppat ur bilen. Och Kendra har alltid varit väldigt känslig. Ja, hon är en väldigt känslomänniska. Så jag tror att det varit väldigt mycket för henne. Hon tog det nog väldigt hårt, just det här att inte veta någonting. Så att jag tog tag i den här saken. Jag ringde till Kendras rektor på skolan. Och eftersom att det här var i maj så var det ungefär en månad kvar till sommarlovet. Så att vi kom faktiskt överens om att Kendra skulle få åka upp till oss. Och göra skoljobb hemifrån. Och jag är så himla tacksam för det. Hennes lärare skickade över mejlen då. Skoljobb som vi skulle få sitta med där uppe. Och det är jätteskönt att det gick att lösa på det viset. Så Kendra kom upp till oss. Och redan, jag tror att det var om det var kanske dagen efter. Så fick vi flytta in på Hjältarnas hus. För er som inte vet vad det är så har ni säkert hört talas om det här Ronald McDonald House. Som finns... men som i de större städerna neröver. Det är som ett hus som är byggt för, men just för sjuka barn eller barn som vårdas på sjukhus helt enkelt. Så att när Kendra kom så flyttade vi ner dit och vi fick en hel lägenhet för oss själv. Det är så mycket känslor som kommer upp så här, som inte jag ens är beredd på. Bara det här att vi fick bo på Hjältarnas hus. Det gjorde så sjukt mycket för oss. Bara att få komma ifrån den här sjukhusmiljön som man var i hela tiden. Och få flytta in i liksom en helt vanlig lägenhet. Det kändes lite som att man på något vis fick hämta lite ny kraft och energi när man kom ner dit. Och bara fick vara lite normal, eller vad man ska säga. Så jag vet inte hur jag någonsin kommer kunna tacka Hjältarnas hus för att vi fick bo där. Hjältarnas hus anordnade ju även, det kunde vara någon grillkväll tillsammans med något företag som ville göra någonting extra. Så blev vi inbjudna på det. De bakade tårtor på midsommar som vi fick. Alltså det var så fantastiskt och det gjorde så jäkla mycket när man var där. För man var så skör som det var. Och det var helt fantastiskt att bara få det här. Kendra var helt fantastisk. Hon var 9 år som sagt. Hon klagade inte en enda gång på någonting. Vi satt uppe i salen med Julia dag ut och dag in. Det var ju inte superroligt såklart för en 9-åring. Men hon var helt fantastisk på alla vis, det måste jag faktiskt säga. Bara fanns i allting. Och jag frågade, vill du åka hem till pappa? Säg till, bara om du tycker att det är tråkigt. Nej, jag vill inte. Jag är tacksam över att hon är så klok. Det kändes så himla skönt också att hon var där på ett sätt. För att då behövde man inte känna att man satt och saknade henne i allting. Utan det var vi liksom ändå allihopa. Ja, om vi ska prata lite grann om då hur det var med Julia där i början, så hon blev ju satt i respirator som sagt. Och det är då en slang som går ner till hennes lungor. Och när de då ska sätta ner den här från början och intubera henne så måste de även göra en röntgen efteråt för att se att den här respiratorn, slangen, sitter på rätt ställe i lungorna. Så det var ett litet projekt. Och för att den här slangen så den skulle sitta på plats och inte hålla på att åka och röra sig upp och ner, så tejpade de fast. De satte tejp runt näsan liksom för att den skulle sitta på. Och det här var ett stök alltså, för den här tejpen satt inte så superbra. När den släppte liksom så kunde det bli att alltså vad ska man säga, när man skulle flytta Julia och ändra läge på henne eller när man skulle hålla på och byta blöja eller någonting, så kunde man ju se nästan hur den där irriterade och for lite grann ut och in i näsan, och jag kan inte ens föreställa mig hur det ska kännas. Sen ville de ju helst att man skulle sitta känguru så mycket som möjligt. Det kallas ju känguru. Då sätter man sig alltså i en... De rullar in en skinnfåtölj och så får man på sig en sån här sjukhusrock. Så får man sätta sig till rätta och så lyfter de då över Julia. Och det är inte bara så bara heller, utan det är ju slangar och infarter och mätar grejen på något på foten som ska mäta syresättningen. Och plus att tog jättemycket energi från Julia varenda gång man skulle flytta henne någonstans. Så att varje gång när man hade bestämt sig för att man skulle sitta känguru så ville de att man skulle sitta i minst 3 timmar. Och då la de upp henne på bröstet så att man fick sitta hud mot hud. Och då kallar de det för känguru. Och de ville ju att man skulle sitta känguru helst så mycket som man bara orkade och ville. Så det var ju det princip våra dagar gick ut på. Vi turades om att sitta känguru med Julia. Och det var liksom den närheten och det som vi kunde göra för hennes skull. För de pratade väldigt mycket om det här just med att sitta känguru. Att det gav barnen så mycket. Just den här närheten och hud-mot-hud-känslan gjorde så mycket för att de skulle bli friska snabbare, eller att det skulle hjälpa syresättningen och liksom lugnet i, för barnet. Kendra satt till och med känguru med Julia också i början, och det var... Ja, hon är så stolt över Kendra. Hon är helt fantastisk. Och förutom då den här respiratorn som då hjälper lungorna att andas för att hon inte orkar själv, så var det ju då en mätare som satt fast runt foten med som en kardborre som hela tiden mätte syresättningen i Julias kropp då. Och det var ju mest det allting handlade om hela tiden. Att hålla koll på hur hon syresatte sig. Väldigt snabbt så kom man ju in i det här att hon var uppkopplad till de här skärmarna. Och man kom väldigt snabbt in i att det var det man som mest skulle hålla koll på. Hur hon syresatte sig. För jag upplevde också väldigt många gånger att om hon blev uppstressad över någonting. Eller om hon hade kanske ont någonstans, någonting, så märktes det på syresättningen att, ja, att hon behövde mer syrgas. Att hon blev lite dålig på att fixa det själv. Det var även... I alla fall för Julia just i början. Det är ju olika för alla små barn som föds. Men för Julia var det också att hon hade problem med att hon hade väldigt högt blodtryck. Och att hon hade problem med blodsockret som gick väldigt mycket upp och ner. Så det var ju också det som de höll på med första veckorna. Väldigt mycket. Man tog ju blodprover varje dag. För att blodsockernivån skulle ligga bra, hålla koll på blodtrycket och allting. Och det, alltså det var ju inte bara, en sak. Det var väldigt mycket på en gång, och när man kastas in i det här så vet man inte liksom hur allvarligt det är, eller vad man ska säga. Man har ju ingen aning, och jag vågade inte fråga. Jag tror Marcus kände lite samma, att man vågar inte fråga hur allvarligt är det här, eller kommer hon att dö nu, eller... Jag tror att jag bara blundade för allting i början. Jag var så jävla rädd. För mig var det bara mer att hon är här nu, jag vet att de gör vad de kan, och så tar man bara dag för dag. Någon dag senare så kom ju en av läkarna där, och då berättade han att det jag nämnde nyss, det här med blodsocker och blodtryck och så här, att vi försöker hålla koll på det här nu, och nu har hon ju respiratorn som hjälper henne att andas, och vi får se hur länge hon kommer behöva den. Och så sa han att Julia hade fått en hjärnblödning, och som jag berättade i det första avsnittet så var det ju en sköterska nere på förlossningen när vi låg där som berättade för mig att de här små barnen kunde få hjärnblödningar och klara sig utan problem. Och jag är så sjukt glad att hon sa det till mig, för att hade inte hon berättat det för mig innan, och jag hade suttit i det här rummet med den här läkaren då, och han hade berättat för mig att hon hade fått en hjärnblödning, då vet jag inte riktigt hur jag hade reagerat. Då hade man nog fan bryt ihop totalt. För jag var så rädd för att höra alla de här dåliga sakerna. Eller saker som kunde hända eller någonting. Så att jag fick inte råpanik när han berättade för mig att hon hade fått en hjärnblödning. Det var liksom okej, det kan fortfarande gå bra. Så han berättade att det var en grad 2. Och att den var lite större. Men att den inte hade... blivit större än vad den var från början, om man ska säga så. Så han sa att den håller sig inom ett område, och det är bra. Fortsätter det så nu så tror inte vi att det kommer ge några men i framtiden heller. För de förklarade ju då att Julias hjärna är så liten. Och om hon får en hjärnblödning på ett litet större ställe så gör inte det så mycket av liksom, påverkan på framtiden, i och med att hennes huvud växer så pass mycket så att den här hjärnblödningen med tiden så torkar den ut som ett blåmärke, förklarade han. Och till slut så när hon har vuxit och blivit stor så är den här lilla blödningen en pytteliten del, och det inte behöver ge några men alls, vilket de trodde att det inte skulle göra nu. Och, ja. Så det kändes i alla fall bra. Men sen hade hon ju då ett hål i hjärtat, och det brukar också kunna vara vanligt, berättade de när de föds här tidigt, att det brukar också kunna gå igenom sig själv. Men det är just det här att det var så mycket hela tiden. Det var respiratorn, det var hjärnblödning, det var hålet i hjärtat här, det var blodsocker, det var blodtryck. Det var så många saker som man var tvungen att liksom hålla reda på eller vara orolig för, eller om man ska säga. Så det var det här som var så svårt i början att man hade alla de här sakerna i bakhuvudet hela tiden. Och man visste inte vad som var allvarligast nästan eller vad som skulle alltså, bli bra eller inte bra. Eller kommer hon att bli frisk? Kommer vi få ta med henne hem? Vi visste ju ingenting för de kunde ju inte lova någonting. Det gjorde de ju inte. De sa ju bara, vi kan inte lova att hon kommer att klara sig. Vi kan inte lova heller att hon inte, om hon klarar sig att hon inte kommer få några men. Vi vet inte. Vi kan inte svara på de här frågorna. Och det var det som var så himla jobbigt. Att man aldrig fick veta någonting. Och för min del var det i alla fall så att jag blev nästan lite manisk efter ett tag. Att jag försökte verkligen läsa av läkare och sjuksköterskor varenda gång de jobbade med Julia. Och varenda gång man pratade om någonting så här, jag frågade aldrig rakt ut hur kommer det här bli eller det här. Utan när de pratade med varandra eller när de höll på med saker och ting så var jag som en hök alltså. Jag tog deluxe och bara försökte läsa av varenda liten grej. Och det blev ju himla stressigt också på ett sätt. Sen sa alla sköterskor där, ni här kommer att vara en himla berg- och dalbana. Det kommer gå jättebra, det kommer gå dåligt, det kommer gå mycket upp, det kommer gå mycket ner. Ni får bara räkna med att det kommer att vara så. Och det där hatade jag när de sa. Jag tyckte det var skitjobbigt. För där satt man i det här och visste inte alls vad man hade förväntat sig. Vad är det som kommer vara jättebra? Vad är det som kommer vara jättedåligt? Kommer hon vara nära på död de här gångerna när man är på det dåliga? Och vad är det som händer när det är bra? Man hade ingen aning, men alla sa så här. Och än idag så känner jag bara hur less irriterad jag blir bara jag tänker på att de sa så här hela tiden. Jag tyckte det var skitjobbigt. För det var liksom aldrig någon mera förklaring på det där. Utan det var precis så. Och så sa alla. Jag sa det till Marcus. Men vad innebär allt det här? Varför säger alla så här? Varför kan man inte bara liksom försöka säga att det kommer gå bra? Alltså, ta det dag för dag. Det här och det här är bättre nu. Och försök att liksom snacka så istället. Nej, men det som händer i alla fall. Förståeligt kanske så är minnet lite halvdåligt från den här tiden. Och då menar jag att jag har väldigt dåligt perspektiv på saker och ting. Om det har gått en vecka eller två eller sådana saker är väldigt rörigt. Och jag har ju allting antecknat. Men jag fixar inte att sätta mig och gå igenom alla de här sakerna. Och sitta och läsa igenom dagboken jag hade för de här dagarna. Det kommer nog dröja väldigt, väldigt länge innan jag fixar det. Men i alla fall så hade hon ju den här respiratorn som hjälpte henne att andas. Jag tror att det var ungefär 2 veckor. Sen så vart det sig en kväll när jag hade suttit känguru med henne. Och jag tror att Marcus och Kendra var nere på hjältarnas hus då. Men så skulle de lyfta tillbaka henne till kuvösen. Och då tror jag att det var så att tejpen satt lite dåligt och att den släppte vid ett tillfälle. Och att hon hade varit där med handen och dragit ut den här. Så då måste de ju då såklart hjälpa henne. Så då sätter de ju på en sån här andningsmask som kallas för typ CPAP. Då sätter de på en sån och den skjuter ju in luft i näsan hela tiden för att då fylla upp lungorna på det viset. Och den andas inte åt henne utan den hjälper henne att andas med större andetag. Så det som vart var att pang bort från ingenstans så var hon ju, fick hon ju en sån här och det visade sig att hon fixade det ganska bra. De sa ju det då på kvällen att innan jag gick att hon får ju ha den här ett tag nu så får vi ju se. Men det vi kan förvänta oss nu är att hon kanske bara orkar ha den här CPAP:en några timmar, eventuellt några dagar. Vi vet inte utan vi får se. Men det förväntade är att hon kommer få tillbaka respiratorn igen inom kort. Så det visste vi, det hade vi med oss. Dagen efter när vi kom upp så var det liksom, okej. Väldigt ovant för en CPAP låter en hel del. Den blåser ju luft hela tiden. Plus att det blir väldigt varmt av den. För den luften som CPAP:en blåser in ska ju vara lika varm som kropp, alltså 37 grader. Och som sagt, i och med att den blåser in luft så låter den ju hela tiden också. Så det var också väldigt ovant, det var ju aldrig tyst. Då är det som en mask som sitter runt själva näsan bara. Och man måste ju variera det här eftersom att så att det inte ska bli trycksår då. För den här masken sitter ju över näsan och sen med något band liksom runt över kinden. För att det inte skulle bli trycksår så fick man då växla. Sen bytte man till prongs som de kallar det för. Och istället för att det är en mask som sitter runt näsan så är det då två som små plastpiggar som de stoppar in liksom en bit in i näsan och så blåser den in luft på det viset istället. Och då var man ju då tvungen att byta mellan de här då, efter några timmar varje gång. Det har varit en superstress för mig. För varenda gång när man skulle byta, jag tyckte det var så hemskt. När de här prontsen hade suttit inne, de pressade ju liksom upp näshålen så att, och tryckte upp hela näsan. Så när man tog av dem där och skulle byta till masken igen, hon såg ut som en gris alltså. Det var ju alldeles uttänkt. Alltså, det gör ont i mig varje gång jag tänker på det. Det där var mitt stora kontrollbehov med den här CPAP-en. Usch. Jag tyckte det var så himla jobbigt. Jag var så stressad över det där. Jag vart så att varenda gång jag skulle gå därifrån, för de som skulle jobba natt när jag visste att jag skulle vara därifrån så många timmar, då var jag verkligen tvungen att gå igenom med den personen som skulle jobba att gör så här, gör så här. För så vart det ju efter ett tag när man liksom kom in i det här och blev van med det här. Jag tyckte det var skitjobbigt med den där, för att man kände liksom verkligen själv hur obekvämt det var med den där. Jag tyckte, det var jättejobbigt alltså. Julia klarade av att ha den här CPAP-en oväntat länge ändå. För hon hade nog den i, men jag tror att det var en och en halv vecka kanske. All personal som kom varje dag när hon kom in, så men har hon den fortfarande? Wow! Men gud vad häftigt, och liksom att de tyckte att hon var så himla duktig. Men som sagt så hade vi redan fått en förvarning om att hon skulle få tillbaka respiratorn igen. Och det var ju så det vart också. Efter ett tag så vart det för jobbigt för henne. Och hon orkade inte ligga och andas själv. Så då var hon tvungen att intubera henne igen. Och det var nu det vart som mest kritiskt för Julia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
När de intuberade henne så hade de lite problem med intuberingen. Det tog väldigt lång tid. Det tog jättemycket på krafterna, för Julia märkte på henne att hon var helt förstörd efter att hon bara låg. Och hon behövde mer syrgas. De märkte att någonting var galet. Det visade sig att hon hade fått en infektion. Hon hade fått en blodförgiftning. Hon var så himla dålig och behövde mer och mer och mer syrgas, och till slut så hade hon ju över 90% i syrgas. Det var fruktansvärt. Jag var tvungen att fråga läkaren, vad händer nu när hon har så mycket syrgas? För jag menar, när man kommer upp till 100%, vad gör man sen? När hon får 100% syrgas och hon fortfarande inte klarar av att syresätta sig som hon ska, vad händer då? Men då sa han det att, för att vara helt ärlig så är vi såklart ett steg närmare mot att det inte finns något mer man kan göra, men vi har ju fortfarande några fler saker som vi kan testa, men som vi kanske helst låter bli att testa. Men det var riktigt jobbigt den här perioden med Julia, för att hon var så dålig så att vi kunde inte ens sitta känguru med henne. Hon klarade inte av det. Sista gången då när vi skulle sitta med henne när hon blev dålig, Då gick det inte bra. Alltså då slutade hon att andas flera gånger och låg på mitt bröst. Och där står två sköterskor och kollar på skärmen och bara ser hon bara dippar. Andas hon, säger hon till mig. För att jag sitter ju med henne på mig och jag säger, jag vet inte. Det var hemskt. Då flyttade de tillbaka henne och då sa de att nu får hon bara ligga här i fred och vi måste bara försöka låta henne vara i fred nu för hon mår inte bra. Och de här dagarna var så hemska för vi visste inte om hon skulle klara sig eller inte och hon var så dålig. Och sen kom de och pratade med oss en dag och sa det att nu har vi ju gett henne antibiotika och hon skulle ju behöva få en dos med kortison liksom för lungorna och för att de ska få en chans till att återhämta sig. Men de kunde inte ge henne kortisonet så länge hon fick antibiotika också. Så att det var liksom en hårfin gräns. De sa att vi hoppas att, att antibiotikan bara hjälper så fort som möjligt nu så att hon kan få den andra medicinen. Så det var liksom en kamp mot klockan lite. Och redan dagen efter, tack och lov, så såg de att antibiotikan hade hjälpt så att proverna var bättre. Och det är jag så jävla tacksam för att det var liksom att de gick liksom och vandrade runt henne där varje timme liksom för att kolla henne. Och till slut så var det en av läkarna som sa att okej, men nu måste vi nog sätta in det här kortisonet. Och det var på kvällen som hon fick första dosen. Jag tror att hon skulle ha 2 doser per dag i några dagar. Och han sa det att det vi kan förvänta oss nu är att om den här kortisonen hjälper så kommer vi att se en bättring redan till imorgon bitti. Alltså att hon behöver då mindre syrgas, att hon klarar av att syresätta sig bättre själv. Och det var så hemskt att gå därifrån den kvällen och gå och lägga sig när man inte visste någonting. Jag vet inte hur länge jag var där på natten, det var väldigt länge. Och sen gick man och la sig och skulle försöka sova och så upp på morgonen direkt. Så var det flera gånger och de här dagarna när hon var som sämst. Att jag var ju tvungen att pumpa och allt sånt här innan jag kunde gå upp till Julia. Så att medan jag satt och pumpade på morgonen när jag klev upp så ringde jag och frågade hur det, upp till avdelningen och frågade hur det var. Så att jag visste det så jag kunde sitta liksom i lugn och ro och liksom säga också att vi kommer om en halvtimme. Men och då när jag ringde upp så sa de att hon hade sett förbättring. Att hon hade mycket mindre syrgas redan då. Och det var så jävla skönt att få den bekräftelsen. För det var fruktansvärt så himla jobbigt att gå och känna att man inte vet liksom, om hon kommer att dö eller inte. Och ni ska bara veta hur rädd man var. Varje gång telefonen ringde när man var nere på Hjältarnas hus så var man så jävla rädd att det skulle vara avdelningen som skulle ringa och säga att nu måste ni komma, Julia mår inte bra eller att det är någonting som allvarligt som är på väg att hända. Uff, nej, det var en tid på nålar. Det som händer sen är i alla fall att efter det här gick allting ganska fort. Julia fick de här kortisondoserna och blev bättre. Och redan efter några dagar så bestämde de sig för att de skulle testa och ge henne CPAP:en igen istället för respiratorn. Och det fixade hon bra också. Och sen när det hade gått en vecka kanske så började de att prata redan då om att vi eventuellt skulle få flytta hem till Östersund, till det sjukhuset istället. Och det var ju jätteskön känsla att bara få känna att man skulle få komma hem och vara på hemmaplan. Samtidigt som det var jätteläskigt. För vi var ju så trygga med alla upp i Umeå och vi vet att de var så himla bra på det de gjorde. Alla de hade lärt känna Julia också. Efter all tid. Visste hur hon funkar och liksom, de hade ju stenkoll på allting. Och det var jätteläskigt att känna att nu ska hon flytta ner till Östersund. Och även om hennes journaler och allting följde med så är det ju ändå vi som föräldrar som ska försöka att vägleda Östersund lite grann i fortsatt sjukvård eller vad man ska säga. Men när dagen kom för det så tog Marcus och Kendra bilen hem till Östersund. Marcus mamma hade ju vid ett tidigare tillfälle varit upp och hälsat på oss. Och då tog hon bilen upp och så tog hon tåget ner. För det var ju jättebekvämt för oss att kunna ha bil där uppe också. Eftersom att vi ändå, hur det hem var tvungna att åka och handla och liksom göra sådana saker som man gör. Som man måste göra varje dag, hur vilken situation man än är i. Laga middag och allt vad det nu var. Så Marcus och Kendra tog bilen ner och jag åkte med Julia ner till Östersund. Och det var en sköterska och en läkare som kom och hämtade oss. Resan ner var inte rolig för 5 öre. Julia blev jättevarm. Hon låg fastspänd där inne. De hade satt på jättemycket värme i den där kuvösen. Hela resan så satt jag bredvid kuvösen och bara tittade slaviskt på den här skärmen som visar hennes värden. Och hon hade så hög puls hela vägen, antagligen för att hon var stressad och jättevarm. Den var uppe över 200 nästan hela tiden, under hela resan. Åh, det var hemskt att sitta där bredvid och bara titta på det här. Och hon sköterskan där, hon sänkte värmen eftersom. Och jag menar, det slutade med att hon öppnade luckorna i kuvösen och vädrade och försökte liksom... Ja, det var ju också en sån här lite halvdålig start kanske. Att jag sa det redan där uppe att ni behöver inte ha så mycket värme på. För hon låg inte i stängd kuvös när de skulle komma och hämta henne. Utan hon hade ju legat i, vad säger man, balja tänker jag säga. Men det är ju typ som en balja. Plastbalja som med madrass och täcke och liksom lite sån här babynest, mini babynest. Och sen har de ju lite värme då under madrassen. Det behöver ju de flesta barn ganska länge. Men hon låg inte i en stängd kuvös med den sortens värme. Det var skönt när vi kom fram till Östersund i alla fall, för då var det bara så här, lägg henne i babynestet här nu och bara låt henne vara. Satt bara bredvid henne och höll handen på henne och pratade lite med hon så här för att hon skulle lugna ner sig. Alltså för att det var, den där resan var inte rolig. Så här i efterhand så ångrar jag att inte jag och Kendra åkte i bilen. Att Marcus fick åka i flyget istället. Alltså för att han hade nog fixat det där bättre än mig. Men ja, dit kom vi. Och den största omställningen som var mest jobbig och konstig när vi kom ner till Östersund. Det var just att där tog man inte prover varje dag. För jag menar, uppe i Umeå hade de ändå tagit det beslutet att vi nu var redo att åka till Östersund. Och i Östersund var det mer omvårdnadsbiten man fokuserade på. Att hon skulle växa liksom och bli frisk och kry på det viset. Så där var det väldigt mycket, där tog man prover en gång i veckan om det behövdes. Ja, och det var mycket matprat där. För jag menar, även fast Julia fick min bröstmjölk hela tiden så var man ändå tvungen att tillsätta så här extra näring typ i bröstmjölken då. För att hon skulle växa på sig snabbt. Och den här näringen gjorde så att hon blev fruktansvärt trög i magen. Och det var det vi höll på med mest i Östersund. När allting hade lugnat ner sig lite. Att hon kunde inte bajsa själv. Hon var så uppblåst hela tiden. Så hon hade problem med andningen flera gånger på grund av att hon var så uppblåst i magen. Och vi hade sådana diskussioner med läkaren om det här. För de ville öka dosen på det här pulvret som man blandar ner i bröstmjölken. För att de tyckte att hon behövde mer av det. Och hon blev bara trögare och trögare i magen. Och hennes mage var stenhård som en uppblåst ballong alltså. Man såg på henne att hon mådde inte bra. Och ja, jag kan säga att det var några turer fram och tillbaka med det här med maten. För att jag var tjura på. Och det slutade med att de sänkte den här dosen ändå. För att någonstans måste man ju faktiskt tänka på barnets välbefinnande också. Jag menar, det är inte meningen att magen ska vara som en stor ballong. Att hon får problem med andningen och att hon ligger och har ont i magen hela tiden. Det var mest det handlade om i Östersund. Och sådana här små bebisar brukar kunna ha en hel del problem med ögonen. Och det har att göra med, som de har förklarat då, att de får syrgas så länge. Det är någonting som blir i ögonen, att blodkärlen slingrar sig och blir väldigt aktiva, vad man ska säga. Det är det jag har fått förklarat för mig i alla fall. Och det här borde jag ha stenkoll på med tanke på vad som hände med Julia. Men ja, det negativa med mig, att jag inte är så frågvis och vill veta för mycket, för jag känner att då blir det så himla påtagligt vad som kan gå fel. Så i vilket fall så gör man det som en standard på alla barn som är födda så här mycket för tidigt. Att från och med vecka 32 tror jag det var, så gör man en undersökning en gång i veckan. En ROP-undersökning. Det man gör då är att barnet får ögondroppar, en droppe i varje öga som vidgar pupillen. Och sen kommer då en ögonläkare och tittar in i ögat då med liksom lampa och så här något förstoringsglasaktigt. Och då ser de liksom ner i ögonbotten för att se hur det ser ut. Och det var en läkare i Östersund som berättade för oss att Stevie Wonder var ett prematurbarn. Och det var ju det här som hände för honom. Men att de här behandlingarna, de fanns inte när han var liten. Så hade de här behandlingarna funnits när han var liten, då är det inte säkert att han hade blivit blind. Lite kuriosa sådär. Nej, men de här undersökningarna gjordes ju vecka för vecka. åka och allting såg ju bra ut. Det var klart, det var ju en oro hela tiden att man inte visste, alltså, om det skulle vara så, att det skulle bli någonting, vad händer då och så vidare. Man hade ju läst om och förstått att det kan vara så att man behöver laseroperera ögonen på barn som får problem med det här. Men allting såg bra ut fram till vecka 36 när vi kom dit. Då upptäckte de att hon hade fått det här ROP. Och det gick ganska fort ändå. Från en dag till en annan så blev vi då planerade en resa ner till Stockholm för att laseroperera. För det är det man gör. Som jag har förstått det då, så laseropererar man i utkant på ögonen på något vis. Så att man stoppar de här slingriga kärlen från att vara så aktiva liksom inne i ögat. För att om det är så att man inte gör någonting åt det här, då blir det så mycket aktivitet i blodkärlen i ögat så till slut så lossnar som näthinnan, eller så att de blir blind. Och när vi då kommer ner till Stockholm och läkaren där ska titta på Julias öga på kvällen, så säger han att han inte trodde att det såg ut så som han hade fått förklarat från läkaren i Östersund. Han sa att Julias ögon är ju vecka 36, men att de är utvecklade som en vecka 34. Så han menade på att skulle man då göra en laseroperation där och då, då skulle hon förlora en jättestor del av sitt synfält i ytterkant. Så han sa att vi kan inte laseroperera, vi måste försöka ge medicininjektion i ögonen istället. Och då förklarar han det att hon får helt enkelt en spruta in i ögat, i varje öga, som då ska bromsa ner aktiviteten på de här blodkärlen. Och i bästa fall så räcker det med medicininjektioner, att det lugnar ner sig och att det går tillbaka. Men i värsta fall så måste man laseroperera ändå. Men då har man ändå vunnit tid. Så det var det som hände. Redan dagen efter fick Julia medicininjektioner i ögonen. Sen är det alltid så att man måste vänta några dagar för att se effekten. Och det är det här som var så fruktansvärt jobbigt. Att vi var ju nere i Stockholm då och vi var ju tvungna att vara där nere nu. Och då fick vi vänta 3 dagar. Sen kommer de och så ska de ge henne de här dropparna. Och bara det att en liten bebis får de här dropparna kan göra jättemycket för deras mående. Alltså de blir stressade, det blir väldigt mycket intryck. För varje gång de gör de här undersökningarna och de får de här dropparna och ska lysa liksom in i ögonbotten. De har ju förklarat att de kan svaja väldigt mycket i syresättning upp och ner under dagen när de har gjort det här. Och att de kan vara väldigt mycket tröttare, att det blir väldigt mycket för hjärnan att ta in också. Och det märkte vi ju, så det var ju inte roligt hålla på med det här. Så det som var då att det gick några dagar, då märker de att medicininjektionen har inte tagit på hennes ena öga, det har inte hänt någonting. Han läkaren som vi hade kontakt med där, han sa att vi får testa en gång till och se om det händer någonting. Men jag kan inte påstå att jag har varit med om det förut, att det inte liksom har funkat. Okej, men då frågade jag, men vad gör man om det inte funkar? Ja, men det får vi nog ta. Vi får hoppas att det gör det. Annars så vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Så där satt man då nere i Stockholm. Jag tror att det är den här otrygga delen som var jobbig för oss nere i Stockholm. För att vi visste inte någonting. Vi hade inte ens någonstans att bo ordentligt när vi kom ner dit. För det var så, allting var så hastigt. Så att hon fick ligga i någon sal på så här barnuppvaket, liksom, biva, nere i Solna. Och vi fick ett rum uppe på föräldravåningen. Och då skulle vi vara där uppe och hon skulle vara nere på ett barnuppvak där de inte ens var så här neospecialiserade, om man ska säga. Jättekonstigt. Nej, jag tyckte det var jättejobbigt, för att man kände sig inte trygg för 5 öre. I alla fall så det vart ju en ny medicininjicering och vi ville ju inte, vi visste inte vart vi skulle vara, för det här biva skulle vi bara vara på egentligen ett dygn. Och de fick ju sätta sig och hjälpa till här och ringa runt till olika neos i Stockholm för att se vart vi kunde få komma någonstans. Till slut så hamnade vi ju i Huddinge. Vi var i alla fall på Huddinge i, ja, tidsuppfattning, ingen aning, men det var några veckor i alla fall. Och det blev ju så för att medicininjektionerna tog inte, vi var tvungna att göra om det. Och så var vi tvungna att åka tillbaka till Solna sen och göra om det. Alltså det var så rörigt, ni ska bara veta. Alltså vi åkte emellan, först i Solna, sen till Huddinge Neo. Sen fick vi åka till Danderyd, så fick vi bo där. Vi var överallt och ingenstans och medicininjektionerna tog inte. Julia var tvungen att få flera stycken sådana här, plus alla undersökningar då efter varje gång. för att se hur det hade tagit. Vid flera tillfällen så ville de filma i ögat så de hade det i hennes journal för att se hur det såg ut så att de andra läkarna kunde också titta och jämföra då. Och det var ju bra att det fanns, men när de skulle filma i ögat, började med att de gav henne droppar. Sen tog de ju någon sån här spännen typ och spände upp hennes öga och sen på med någon sån här tjock gelé. Och sen på med en liksom liten kamera som de pressade på den här gelén på hennes öga. Hon såg så hemsk ut när de hade gjort det där. Hon var alldeles röd och klibbig överallt. Alltså, fan vad mycket skit hon har fått gått igenom. Vi var ju nere i Stockholm i totalt i 2 månader tror jag. Vi visste inte någonting alltså. Vart vi skulle vara från gång till gång. Vi skjutsades hit, skjutsades dit. Det var ambulanstransport här och där. Och sen ska vi vara på det här neo. Sen kommer vi till nästa neo. Man känner ingen personal. Man vet ingenting. Det var så otryggt. Det var skitjobbigt. Så var man då tvungen att vänta hela tiden också. På alla de undersökningarna. Och sen när medicinen inte bet så var man tvungen att laseroperera till slut. Och sen så var man tvungen att göra om laseroperationen också. För den inte hade tagit som den skulle. Och så här höll det på. Vi fick ju beskedet alltså vid ett tillfälle att vi vet ju inte alls. För hennes ena öga reagerade sämre. Det var sämre respons på behandlingarna på hennes vänstra öga. Och vi visste inte ens om hon skulle förlora synen på det eller inte. Och jag vet att vid ett tillfälle så var det en av läkarna där som sa det. Att, ja, men det var ju bättre att hon har i alla fall ett öga att se på. Och då var det så här, jaha. Först visste vi inte om hon skulle bli helt blind. Sen var det ena ögat. Kommer hon se något på det? Kommer hon bli blind där? Eller, bara den ovissheten. För oss föräldrar. Och sen allt det här hattandet fram och tillbaka. Alltså vi har ju bott på totalt 5 olika neos under våran resa med Julia. Och när vi till slut fick komma hem sen. Det var så ofattbart alltså. Det slutade med att till slut efter sjukt mycket stök med de här ögonen alltså. Så fick vi ju komma hem. Och sen så var det ju då att vi fick ju åka på koller på sjukhuset en gång i veckan först. Sen var det en gång varannan vecka. Sen var det en gång i månaden. Och sen var det en gång i halvåret. Och det är väl där vi är nu. Så nu ska vi ju dit igen nu i höst här. Det är ju så här med oss människor överlag att man ser ju inte så långt i början när man är bebis. Och sen blir det ju att man ser bättre och bättre på längre avstånd. Synen utvecklas ju hela tiden. Och på sista kontrollen nu när vi var med Julia, då sa de att hon är lite översynt, men att de flesta barn är det, att det brukar försvinna. Så nu är det enda vi kan göra, det är bara avvakta och se. Men alltså vi märker ju ingenting konstigt med hennes syn. Peppar, peppar. Hon ser grus och hon ser på långt håll. Men vi är ju medvetna också om att det kan komma saker sen. Det här måste man ju bara försöka att trycka bort lite grann. För att annars blir man nog knäpp i huvudet om man ska sitta och tänka på det här hela tiden. Och det är väl klart att man är ju orolig som förälder. Det är ju liksom naturligt att det är så. Även om man får ett fullgånget friskt barn så är man ju ändå orolig för saker. Och det har ju varit på en helt annan nivå med Julia i och med att hon har haft den starten som hon har haft. Det finns säkert jättemånga frågor som ni vill ställa. Och jag tänker så här att om ni sitter och lyssnar på det här avsnittet nu så skriv jättegärna till mig på min Instagram. Jag heter Jane Margareta där. Om det är någonting speciellt ni undrar eller vad som helst. Men det där fick inte jag svar på. Eller men du sa det där. Jag undrar det här och det här. Bomba på bara. För menar, jag och Marielle kommer ju fortfarande släppa flera avsnitt. Och vi kommer ju prata väldigt mycket om våra barn också. Så det är bara att fråga på så kommer jag försöka svara på det. Det var väl det för nu. Jag vill tacka för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni har gillat de här 2 avsnitten om Julia. Tack för mig. Tack för att ni har lyssnat. Sköt om er.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.